Det är så här att, som jag sa, att Lasse är på Luftfartsstyrelsen numera. Dit har de deporterat honom med någon slags befordran för att de gör så, vad jag förstår. I ditt tidigare liv så har du varit i många befattningar inom Luftfartsverket, framförallt på Arlanda. Och de som vi ska prata lite om här ikväll, möjligtvis är jobbet som duty officer för länge sedan, men framförallt jobbet som crisis manager. Och då var det så att vi gör Primark i Uppsala också, då bjöd vi in Lasse som hemlig gäst, som bonusgäst. Det är nog ett år sedan snart.
Ja.
Och då fick vi en väldigt gripande berättelse om vad som hände på Arlanda efter att tsunamin inträffade i Thailand. Jag hoppas att vi får det också. Men sen har det ju hänt faktiskt en gång till, i alla fall ur Arlandas synpunkt, nämligen Libanonkrisen. Och då har vi ju möjligheten, Lasse, att titta in i det och säga, var gick det något bättre? Skötte vi oss bättre? Det är väldigt spännande att få höra det. Lasse Forsman.
Tack. Ja, jag brukar alltid börja med att jag är skåning. Då är det ingen som förstår mig, så har jag dialekt runt om i fickan. Om det är någon som behöver. Ja, hur fan börjar lite lätt. Jag har jobbat på Arlanda sen, eller jobbade på Arlanda blev nu då. Sen 1987 och först då som väktare och sen övergick jag i Luftfartsverkets roll som något som heter Terminal Officer som sedan bytte namn till Duty Officer. Och Duty Officer-rollen var en vakthavande flygplatsansvarig kan man säga. Det fanns 24 timmar om dygnet på flygplatsen. Alla andra kriser och elände som dök upp lämnades över till Duty Officer för behandling och åtgärd. Sen 4 år tillbaka har jag då jobbat i rollen som crisis manager. Och då har jag enbart jobbat med kriser, kan man säga. Planer, rutiner, se till att det finns upprättade kontaktvägar och så vidare när det väl händer någonting. Så det är det som är rätt viktigt när det gäller krishantering, det är ju att man har upprättade nätverk. Inofficiella och officiella. Och det vågar jag påstå att det har varit nyckeln till framgång för oss i alla fall när vi jobbade med de här två händelserna. Det är tsunamin 2004-2005 och sen Libanon-ankomsterna här 2006. Jag ska försöka, ni får stå ut med att jag harklar mig emellanåt. För jag ringde Uffe för lite drygt 3,5 timme sedan och då här ungefär. Och så tipsade han mig om att Fisherman Friends och tar en näve åt gången ungefär. Så ska det nu gå bra. Jag är rätt förvånad själv.
Det vet alla radio.
Alltså, jag är inte van. Men jag ska försöka att förmedla dels hur vi byggde upp det hela, men också försöka förmedla den känsla som fanns i hela det här systemet när det pågick. Och sen försöka göra en liten jämförelse som Uffe sa då med ankomsterna nu i somras då. Man kan tro att de är likadana, men det är de inte. Men det kommer jag till. Kan vi köra så tycker ni? Okej. Okay. Så först blir jag väldigt klinisk, sen blir jag personlig och sen så analytisk. Det blir bra. På hela spektrat. Okej, okay. Då backar vi bandet. Det är den 26 december. Klockan är 7 på morgonen. Jag sover väldigt gott i min säng. Jag har något som kallas för pressjouren som jag hade var 4:e vecka. Det vill säga jag är ansvarig att uttala mig på pressen där på flygplatsen. Söker om people. Men naturligtvis jag stiger upp och besvarar anropet. Och det visar sig vara en rapport. Som säger, det har varit en jobbövning i Indonesien. Vad gör ni på Arlanda? Är det någon som hade kopplat ihop det? Jag gjorde inte det. Inte först i alla fall. Utan mitt svar blev naturligtvis, ja visst, det var ju tråkigt, men vad rör det mig? Ja, det sägs att Phukets flygplats är under vatten. Då fick man lite problem där nyvaken, liksom. Indonesien, Phuket. Det hörde inte riktigt ihop. Jag hade nog bättre koll än Frevans på kartan. Och då så tänkte jag, men okej, där har vi en koppling. Flyget till Bangkok, Phuket. De kanske kan landa de som ska gå iväg här på morgonkulan. Ja, men då, jag återkommer så jag ska undersöka det här. Så det gjorde jag. Jag gick ner och satte mig vid text-tv:n. Det var inte mycket där. Det var bara liksom dödsoffer och det stod att stor jordbävning, 8,3 på Richterskalan och något sånt stod. Så vad gör man? Jo, man slår över på CNN, naturligtvis. Vilken kanal ska man slå över till om man vill veta först allting i CNN? Som en kuriosa kan jag berätta för er att vi hade ju 4 kapningar 92-94 på Arlanda. Det kanske ni känner till. En av de kapningarna fick vi reda på genom hjälp av CNN. Jag satt på kontoret nämligen när CNN på i bakgrunden. Och så hörde jag bara liksom, that's a hijacked aircraft on its way from Riga to Stockholm. Man bara liksom, va? Svenska luftfartssystemet visste ingenting, men så småningom hamnade vi hos Riga, kontrollen. Och när vi frågade dem så sa de, jo det stämmer, de startade för 10 minuter sedan. Så det var ju kul att få reda på, men då hade vi i alla fall 1 timme och 20 minuter på oss. Men CNN är en väldigt bra kanal, tycker jag. Och där satt jag ungefär 1,5 timme och tittade på det här. Om klockan 7:30 på morgonen. Och det första som hände var att det började rulla och sånt här. Ni vet, det rullar längst ner i tv-bilden och information hela tiden. Så. Och så började det med 40 döda, 60 döda. Och efter 1,5 timme så stod det 12 000 döda. Det bara rullade så här. Men fortfarande liksom inget sådär, man känner att det är nära, det är ju tråkigt det här, det är jordbävningar händer. Men efter en stund då så får man en telefonrapport ifrån Pippi Island av en kille. Hur det gick till det vet jag inte, men han befann sig på Pippi Island i alla fall. Då frågade de honom hur ser det ut och då svarade han, it's terrible, Pippi Island is washed out, som han sa. Då kom kopplingarna. Pippi Island, backpackers, mycket svenskar, åker dit. Då började jag reagera i skallen, så att säga. Så det första jag gjorde det var att jag ringde till UD. Frågade hur ser det ut. UDs krisledning var samlad. Chefen var där med vintern. Och de satt alltså samlade. Det kan jag ge efter på. De har fått lite oförskyllt kritik emellanåt. Man får sortera kritiken så blir det på rätt sätt kanske. Och de informerade mig om då att ambassadören hade gett sig omedelbart tillsammans med några medarbetare på väg ner till Phuket för att få koll på läget. Okej. Okay. Fortsatte att titta på TV. Pressen fortsatte att ringa på min pressjour och informerade om att vi kommer att stå på Arlanda imorgon mitt innan första kärran landar. Ja. Och jag vågar påstå att samtlig svensk press aviserade att de skulle stå där nere. Ingen nämnde, ingen glömde. Och då fick vi liksom ett logistikproblem. Dessutom så var vi förstod av en del informationen man fick på TV hur de här människorna såg ut. Så var det ju förmodligen ganska trasiga människor på ett eller annat sätt. Inga kläder, saknade anhöriga och så vidare. Och min första tanke var hur ska vi bäst kunna ta hand om de här människorna när de anländer. Och första tanken var att de ska inte springa in i en väg med journalister. Det ska de ju definitivt inte göra. Så vi tog kontakt med polis och tull och allt det där. Att kan vi ta dem en annan väg och är det okej? Och de flesta av dem hade ju inte ens pass. Alltså. Det var ju så. Och sen en tanke till som flög upp i skallen på oss, det var kläder. De kommer förmodligen att ha några kläder. Åtminstone har de sagt så på tiden. Så vi ringde Röda Korset och frågade om de kunde komma ut med ett gäng kläder och vara ute på måndag morgon. Då gjorde de gärna. Kom ut för fyra individer med massor av kläder och skor och allting. Sen kom den här första ankomsten. Sjukvården hade aviserat att de skulle ha en sjukvårdsgrupp ute på plats och polisen aviserade att de skulle ha 2 man som registrerade de ankommande. Och det var det första man tänkte, 2 man som ska registrera 370 stycken, det kommer att ta en stund. Den saken är klar, och det gjorde det också. Så att fastän de landade 6:50 så kom de väl inte ut från 9-tiden genom tullfiltret. Några, många valde faktiskt att gå en annan väg. Och det var ingen vacker syn som mötte oss. Alltså det var trasiga människor, precis som vi hade trott. inga kläder. Vissa kom barfota, vissa kom bara i shorts. Det var mycket filtar och kläder som gick åt. Och då sa vi det, så här kan det inte se ut, så här kan vi inte göra, det går inte. Vi måste göra något annat alternativ. Jag ringde vår informationschef, han och pratade om det. Vi tog kontakt med flygplatschefen och sa att vi vill ha ett möte direkt på måndag förmiddag. Vi hade detta möte och där togs ett mycket viktigt beslut, eller två viktiga beslut. Ett var att flygplatschefen sa, kör, öppna ett kriscenter. Och det andra var att hon sa, detta är ingen flygplatshändelse. Detta är en händelse som påverkar flygplatsens infrastruktur. Det är ett väldigt viktigt gränsdragning. Va? Med tanke på hur skulle vi då formera den ledning som skulle ta hand om den här händelsen. Och vi får inte glömma att vi hade en flygplats som vi fortfarande skulle sköta. Den skulle rulla på som vanligt. Alla skulle flyga på sina semester och komma hemifrån semester och allt möjligt. Det vi gjorde då det var att vi bestämde oss för att öppna upp ett utrymme på ungefär 300 kvadratmeter som är i anslutning till flygplatsens kapell där våra flygplatspräster finns. Och vi tyckte att det är väl lämpligt att det finns ett kapell och sen så har vi ett litet kriscenter där med mat och dryck och förnödenheter och tandborstar och blöjor och massa sådana här saker. Mycket personal tog vi in naturligtvis. Sjukvården bestämde sig för att de skulle utöka från en sjukvårdsgrupp till fyra sjukvårdsgrupper. Polisen insåg efter första ankomsten att två man för att registrera så här mycket folk, det håller inte. Vi bestämde oss för att vi ska avlysa en hel pir för det här. Det kunde vi göra vid den här tiden på året. Det var fullt möjligt att göra. Så vi gjorde om den så att vi avlyste hela piren så det blev liksom som en egen del av flygplatsen. Där vi säkrade gången hela vägen ner. Och det gjorde att vi skulle också skydda dem från media, var tanken. De skulle icke få tag i de här människorna, åtminstone inte för de lämnade flygplatsen. Det var inte vårt ansvar längre. Om ni tänker tillbaka så finns det inte förutom första ankomsten på morgonen, där på måndag morgonen, så finns det icke en bild på passagerare som ankom. Och det var 13 stycken, 13 000 som kom. Det finns inte en bild någonstans. Däremot lät vi media få möjlighet att göra en liten safari i lokalerna som vi kallade safari när det var tomt. Så de fick se vad vi hade byggt upp för någonting. Och så fort det kom passagerare och åkte dem ut. Vi vill inte ha det här. Vi hade satt upp sådana stora pappgrejer för alla fönster och allting. Det var en journalist, han hittade en liten lucka där i någon papp någonstans och klättrade upp i en byggstolpe. Han kom ner ganska snabbt eftersom det stod två poliser och två väktare och morrade nedanför stolpen. Och sa till honom att kom ner. Så det gick ju bra det också. Men i alla fall, vi hade arrangerat det här och så kom nästa ankomst och då insåg vi liksom, då hade vi inte tänkt så mycket på det. Anhörigbiten. Det kom rätt mycket anhöriga. Sådana som väntade de som skulle komma. Sådana som hoppades att de skulle komma. Och sådana som inte visste. Vi hade en familj som stod alltså i 6 dygn där ute. Dygnet runt var de ute och hoppades och hoppades och hoppades. Tills de fick beskedet att tyvärr hon kom inte hem. De hade hittat henne där ute. Ganska jobbigt att stå och titta på den här familjen dag ut och dag in faktiskt. Och det var inte den enda familjen. Så att efterhand så växte ju det här centret från 300 kvadrat. Och när det var som störst så var vi uppe i ungefär 3600 kvadratmeter. Hela bottenplanet på den här byggnaden Sky City använder vi till ett kriscenter. Plus att andra delen av byggnaden, bottenplanet, använde vi till lager till allt gods som vi fick. Vi fick hur mycket som helst skänkt till oss. Det var hur mycket som helst. Jag kan inte beskriva det. En grej man kan berätta är att vi hade slut på allt vad hygienartiklar hette. Vi hade tömt apoteket på Arlanda. Vi hade tömt affärerna i Märsta på allting. Nästa steg var liksom att gå utanför Märstaområdet. Då ringde vi till klokt forum med Rotebro, och så sa vi, vi skickar en lastbil, samlar upp pallar med allting, tandborstar, rakhyvlar och allting. Men så kan vi inte göra så. Då tömmer vi i vårt lager. Ja, men vi behöver produkterna liksom. Nej, vi får ringa och kolla. 5 minuter senare ringer marknadschefen upp och sa, vad behöver ni? Ja, det och det och det och det. Ja, men okej, ni har det till 9 imorgon, Birti. Ja, så vi behöver det till 9 ikväll och det var klockan 7:45.
Lite klok, sa han.
Nej, jag vet så. Det var därför jag sa att vi kunde skicka en bil. Jag ska se vad jag kan göra. Det gick till 5 minuter och så ringde han igen. Ja, om chauffören är och så om en halvtimme. Har ni någon som kan ta emot det? Ja, så var ska ni, var vill ni? Ska du ha faktureringsadress och så? Fakturering kommer att fråga, sa. Det står vi för, sa. Ja, så var det hela tiden. Hotellen ringde och sa, de bor gratis. Transporter ringde och sa, de åker gratis. Det var helt sanslöst. Tanken på människans godhet fick sig verkligen ett uppsving, det kan jag säga. Okej, nu befinner vi oss alltså i en situation där det kommer en massa människor. De ska registreras, de ska omhändertas. Det är alltså 19 organisationer som samverkar tillsammans i det här kriscentret. 19 stycken. Och då tänker man så här, det går inte. Nej, det gör det egentligen inte. Om man inte har samma mål allihopa, det hade vi. Och målet var att göra så bra som möjligt för de här individerna. Något annat mål fanns inte. Och devisen var i praktiken ingenting är omöjligt. Och det var det inte heller. Allt var möjligt. Som ett exempel kan jag nämna nyårsaftons kväll. Klockan är 9 på kvällen. Vad gjorde du då? Satt och började lagom fundera på om det klockan 12 ska korka upp champagnen och så vidare. Vi fick in en ankomst med 300 passagerare och 49 av dem skulle till Göteborg, Malmö och Växjö. Och det gick inga flygplan efter klockan 9 på Arlanda. Och det var så lite koko i huvudet, va? Så man tänkte att jag tar en rörare här. Så jag ringde till Skyways, flygbolaget. En person som jag känner där. Känner så. Det var ingen flygplan som står och spelar på någonstans. Vad var det med det? Ja, jag tänkte att det var ett flygplan som eventuellt var någon som är intresserad av att flyga till Göteborg, Malmö, Växjö och sådär om en timmes tid eller två år och sådär. Ut i klok, sa han. Ja, det här är ju så vansinnigt så jag måste bara försöka, sa han. Och det gjorde han. Halvtimme senare innan han sa, jag har en besättning, jag har ett flygplan, vi startklar om en halvtimme. Och den tacksamheten som de passagerarna visade var obeskrivlig. De var jublade rakt ut och liksom, de fick komma hem på nyårsafton. Rent emotionellt för dem var det väldigt viktigt. Och det man, efter att känna mig själv var liksom såhär, yes! Så liksom, jag fixat flygplan. Brukar man inte kunna göra sådär hur som helst. Men i vilket fall som helst, samtidigt som det här pågår med det här krisjämpet, så hade vi dessutom det här ambulansflyget som pågick, som började den 30:e, där man flög hem de som var liggande patienter, många av dem, även sittande naturligtvis. Och de skulle omhändertas på ett speciellt sätt. Och det var ju SAS-kärror och andra kärror som flög hem, och lite mindre privatflyg, och det var Finnair och det var Icelandair, och det var lite varje som kom med passagerare. Och det hanterades då i hangarområdet på flygplatsen. Och det här var ju kallt, det snöade, det frös. Vi kunde liksom inte hålla på att flytta folk utomhus, va? Och då kom idén upp att ja, men vi använder oss av en hangar. Så SAS ställde en hangar till sitt förfogande. Till vårt förfogande, menar. Och det var den stora jumbo-hangaren. Så där kunde man ju köra in 2 stycken 737 bredvid varann så här in. Så de här flighterna, de kom med, jag tror det var 4 eller 5 minuters mellanrum eller någonting sånt, landade, och sen så tog vi in dem och så taxade de in bägge två in i hangaren, och så stängde vi hangarportarna. Och så dök sjukvården ombord, undersökte patienterna, sorterade upp dem, vart ska den, ambulanser och bussar hade ställt upp runt omkring flygplanen efter att flygplanen hade kört in. Så stod inne och klarade där och tog emot dem. Och sen flyttade man över folk. Och på utsidan under tiden man gör det här ställer alltså flygplan upp, helikoptrar och allting som ska föra de där skadade passagerarna med flygtransport ut i landet. Så här. Och detta pågick alltså samtidigt som vi hade land. Samtidigt som vi ska sköta en flygplats. Bara den övningen var ju en jättelogistik övning i sig. Alltså. Sen så nummer tre hade vi en förfrågan från statsmakten om att kunna magasinera 400 kistor på Arlanda. Inget vi tyckte var speciellt roligt naturligtvis. Men förfrågan kom. Vi löste uppgiften. På 2 dagar så byggde vi om en hel vagnhall. Snickare byggde dygnet runt så att vi hade lagerkapacitet i 3 våningar så här. Det var säkerställt för hälsovårdsmyndigheterna var där inspekterade att vi hade gjort allting korrekt. Vi hade fått upp ett kylaggregat från Tyskland där en medarbetare lyckades utverka tillstånd för tunga transporter på autobahn, vilket är väldigt svårt tydligen. Så vi fick upp den här kylmaskinen och allting var klart och bestämde man sig för att man skulle flytta allt i Arma i Uppsala. Och det var okej. Vi blev glada. Vi tyckte det var jätteskönt att slippa den där hanteringen. Så då flyttade man kylmaskiner och allting till Arma. Och när man väl hade flyttat över allting till Arma, då kom SAS och Thai Airways och sa att ja, men vi flyger hem kistorna gratis. Vilket innebar att vi fick ändå 543 kistor på Arma. Och varje kista hade man en ceremoni. Det vet man oftast inte om allmänheten. Man har sett det som var på TV, de här första ankomsten med de 6 kistorna som kom. Men varje enskild, varje transport om alltifrån 2 till 10 kistor kom åt gången. Och det var hela familjer där, satt och väntade i våra VIP-rum. Kistorna kom transporterade med heter det, de här bilarna, vårbilarna, rullade in framför VIP-rummen. Vilken är det här? Det är Persson, ja. Persson, varsågoda. Och så följde man dem ut och så fick de hälsa dem välkomna hem och allting. Så åkte den bilen ut och de lämnade, så var det nästa och nästa och nästa. Så höll vi på i 10 månader på flygplatsen. Och det fanns en som skötte det här. Kontakten med anhöriga och allt det fantastiskt bra. Måste ha ett hjärnsyfte skulle jag vilja säga. Så att det hände ju en massa saker under tiden som pågick här. Och utan alltså de här medarbetarna som vi har på flygplatsen så hade det aldrig funkat. Självklart funkat. Och naturligtvis var det ju så. Vi hade ju inga planer på en tsunami på Arlanda. Självklart inte. Vi hade inte ens tänkt tanken att en tsunami skulle påverka oss. Så långt hade vi aldrig tänkt. Självklart inte. Naturligtvis hade vi ju tänkt värsta händelsen som man kunde tänka sig. Ja, det var nog Iranair Jumbo 440 passagerare som havererade direkt efter start. Själva haveriet i sig, det är en ganska isolerad företeelse. Det är räddningstjänst, det är polis, avstörningar, livräddning, avtransportering, haverikommission och allt det där. Va? Men det är en jävla massa anhöriga. Där snackar vi, eftersom det är den kulturen, någonstans 20-30 anhöriga per resenär. Och det är nu ganska lågt räknat, tror vi. Det innebär alltså att om en sån kärra skulle gå ner så skulle vi behöva ta hand om 12 000 anhöriga. Vad gör vi av dem? De söker ju sig till flygplatsen. Självklart. Så är det bra. Där de tror att de ska få svar dit går. Så vi hade ju tänkt tanken att vi skulle använda SkyCity. Vi hade avtal med konferensavdelningar och allting. Att händer det någonting så tömmer vi konferensavdelningarna. Och den ekonomiska smällen tar flygplatsen i så fall. Nu var det ju juletid så det var inte så mycket konferenser som pågick och så vi hade väl tur, om man säger så. Men planering är ju väldigt viktigt. Men Tsunami hade ingen plan för. Personalen var ju inte rustad för att möta de här individerna på det sättet. Definitivt inte. Vi trodde ju i våra enfall att när de stiger av, va? Vi fick ju veta att ombord var de tysta, det var hur tyst som helst på flygplanen och så vidare. Och vi tänkte att det är först när de kommer ner till kriscentret och ser på sig där med personal som börjar hantera dem och så vidare, att det är då man börjar prata. Va? Nej, nej. Så fort de tog steget utanför gatefingret så, och vår personal tog hand om dem, då började de prata. Så de pratade konstant från det att de gick från gaten hela vägen till kriscentret. Och alla de här individerna som då jobbade i 8-timmars skift som ledsagade de här, de översköljdes gång efter gång av historier, 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 hela tiden. Och den ena historien lärde den andra. Vi hade en utvärdering efteråt där vi satt och plockade fram positiva och negativa saker som vi upplevde under den här hanteringen. Det var en medarbetare som jobbade som controller, alltså arbetade med ekonomi. De är ju ganska känslokalla, eller hur? Ekonomerna. Nej, det är skämt att säga det. Hon sa det att när min kund intervjuade några stycken där i publiken så sa hon det. Ja, som jag kan säga så mycket som att jag har fått 7 nya vänner för livet. De jobbade i team om 8. Och då beskrev hon som så att vi har genomlidit någonting tillsammans som är så hemskt. Egentligen. Att få höra allt det här. Så det delar vi tillsammans. Och det är med individer, sa hon, som jag normalt annars aldrig hade kommit i kontakt med. Det var en från fältavdelningen som rör snöet. Och det var en från administrativa avdelningen. Det var en från informationen och så vidare. Det var väldigt blandat kompott. Så. Och sen hade vi Röda Korset där också som gjorde en fantastisk insats, måste jag säga. Vi räknade ut i efterhand att ungefär 1000 röda korsare använder man under de här 16 dagarna. Från alla hörn i Sverige kom de. Flög ner och åkte bil och buss och tåg och allting. För att genomföra det tillsammans med oss. Men sen som jag sa, man genomled himmel eller helvete. Det var så. Och en händelse som tog ganska hårt på många. Och alla nästan. Det var att det stod ett äldre par i kriscentret. Och jag gick fram till dem och så frågade jag, ni väntar på, ja, mitt barnbarn. Och de här var alltså 75-80 år gamla. Och då tänkte man liksom, ja, 25-åring som kommer och backpacker liksom. Ja, så hur gammal är han då? Det här 12. Ja. Då känner man liksom lite smått, gropen börjar öppna sig. Va? Varför börjar jag fråga? Och säger han, nu är det skönt att få hem honom. Ja, han ja, svarar han. Då blir gruppen lite större. Och så är det möjligtvis så att det är någon som inte kommer hem. Och då öppnar sig hålet. Va? Då svarar han, ja, våra 3 barn, deras respektive och 2 barnbarn. Då sa man inget mer. Man bara kramar honom. Det här kan man inte göra. Sen aviseras det lite smått då att man hör sorlet. Han är på gång. Så här. Då ser man ansiktsuttrycken som bara förändras hos folk. Sorlet börjar dämpa sig så här. Ansiktena blir spända på människor. Och när den här 12-åriga pojken går in i lokalerna är det precis tyst. Det är precis tyst. Man ser bara tårar som rinner på folk så här. Men själv också, självklart. Det bara kom. Så här. Och man är lika gammal som han som sitter där nu, vid det tillfället. Och det var inte så svårt att associera. Och sen då liksom, i nästa sekund, se glädjen. Som de visar varandra. De gamla och pojken när de möttes. Alltså det var en väldigt skum känsla att man visste vad som hade hänt, man visste vad man hade blivit av med och samtidigt så visade de varandra som glädje. Och det var svårt att ta in, måste jag säga, då. samtidigt som man tyckte det var fint. Och så säger. Många frågor med hur orkar man? Ja. Jag brukar säga att det är två tillfällen som gör att jag orkar i alla fall. Det ena var att vår kung, Carl Gustav, tackade mig personligen i kriscentret den tredje dagen på de insatser vi gjorde. Han var ju först på plats i kriscentret av alla myndighetspersoner. Sen kan man tycka vad man vill om konungen och konungariket och republik och annat. Att det spelar ingen roll. I det här fallet så representerade han svenska folket och han tackade mig. Det gjorde ju liksom att man fick bort så här jättekraft, va. Stolt som en tupp var man, ja. Självklart. Och sen det andra var faktiskt, det var fjärde dygnet. Det var nämligen så att min ersättare, hon befann sig på semester i Egypten. Lämpligt nog. Jag kom inte hem från fjärde dygnet. Så jag körde liksom växelvis vaken, sova ungefär under fyra dygn. Vilket inte är bra egentligen. Men så var det. Och fjärde dygnet kommer jag hem. Jag är fullständigt slut. Hon har tagit över. Och jag kommer hem klockan är 5:51. Min familj sitter vaken uppe. De har inte sett fröken av mig i praktiken fyra dygn. Och så säger jag, är så jävla trött så jag ska gå och lägga mig. Nej, säger pojkarna då. Kom och sätta här. Jaha. Ja, kan du vara snäll och berätta för oss, vad gör du och vad händer där ute? Vi ser dig på tv och vi hör på tv. Men vad händer egentligen och vad gör du? Samtidigt så har de 24 på tv. Rapport går igång. Jag hade undvikit tidningar och tv under fyra dygn. Rent automatiskt så bara vrids huvudet av en tv. Och det första jag ser, det är en pappa som viker ihop en pojke, sexåring i en filt. Och sen sinker ner ett hål i marken. Pang, sa det mig bara. Jag började gråta fullständigt okontrollerat. Och bara satt och hulkade. Jag satt i ett kvart 20 minuter. Under tiden så bara rann det ur mig allting. Och den där, och så den där, och så den där. Så höll det på. Tills jag började lugna ner mig. Och så sitter de där två på varsin sida och så bara klappar mig för. Och sen till sist när jag började lugna ner mig så säger han faktiskt. Jag gjorde inte nu. Så säger han att pappa sa, vet du en sak så? Nej, så. Ligger med huvudet på axeln så. Du är min hjälte. Vem kan stå emot något sånt? Att få höra sin egen son säga det är med, liksom. Det var så jävla stort så det fanns ju inte ens. Och då snackar om kraft, det är bara så här liksom. Så var det bara köra 10 dagar till liksom, det var lugnt. Så att jag hoppas att ni har känt av lite hur det kunde vara och hur det var. Har vi någon minut till? Är det okej? Okay? Jag tänkte bara kopplingen till Libanon. Om det är okej, okay, om ni vill höra det också. Men det var så här att det var ju, alltså uppbyggnaden var ungefär likadant. Vi var inte lika många samverkande organisationer, vi var bara 11 vid det tillfället. Lite annorlunda organisationer, men var ju försvaret med på ett annat sätt. UD var med på ett annat sätt. UD var med på ett mycket bra sätt, måste jag säga. Men jämför UD första och andra gången så är det som dag och natt ungefär. De var väldigt duktiga under Libanon händelsen här. Och väldigt snabba och effektiva. Och bra medarbetare som var ute och hjälpte oss på flygplatsen. Organisatoriskt ser vi ungefär likadana ut. En anpassad organisation. Inte den ordinarie krisorganisationen. Där vi varken på tsunamin eller på Libanon. Men däremot de ankommande skilde betydligt. Tsunamin, trasiga människor, psykiskt trötta, ledsna, apatiska. Libanon, hela människor, psykiskt utmattade skulle jag vilja säga. De har legat under bombregn i 12 dygn. Nerverna utanpå kläderna, tålamodsgränsen var ungefär så här bred. Vi hade 7 slagsmål där nere. Men vi förstod det för att de var så psykiskt pressade. Själv bestod jag av två bråk. Och de kom och kom om och var om ursäkt efteråt och allting. Alltså det var så pass pressande för dem. Sen en annan viktig skillnad också, det var att under tsunamin så fick vi förutom 13 000 passagerare ta hand om 35 000 anhöriga. Under Libanon så hade vi 7 000 ankommande och nästan inga anhöriga. Men en massa bagage. Och splittrade familjer som kom i olika tillfällen. En mamma som kom med 7 barn. Och som sen skulle åka tåg till Malmö, liksom, hallå. Och sen hade hon 4 vagnar bagage. Där fick vi ju sätta in resurser då som ledsagade in till centralen och hjälpte dem där inne och så vidare. Och det har funkat. Så där skilde det väldigt mycket. Och sen just det här att de som ankommande från Libanon, de utagerade på ett helt annat sätt. Gentemot allt och alla. Mycket tack vare att riskningsgränsen var mer eller mindre nådd. Och vi kunde ju trycka, vi som tog emot dem, liksom när vi sa att du får åka buss till Halmstad. Buss, jag kan inte åka buss. Du fattar det, jag kan inte åka buss. När man då visste att de under 12 dygn hade åkt buss, båt, flyg, gått och allt vad man nu hade gjort. Men så fort de kom hit och kände sig tryggare. Och då var det, då ville de inte ha mer motstånd. Men nu skulle allting flyta på för några av dem i Sverige. Och det var ju så. Så var det. Att vi gjorde vad vi kunde för dem. Vi bokade om biljetter och allting. Så att där har de klara skillnaderna. Alltså framförallt med de två olika händelserna. Så man kan inte säga att de var likadana. Organisatoriskt ja, men upplevelsemässigt nej. Finns det plats för frågor?
Ja. Jag ska bara försöka få bort den här klumpen i halsen först. Antagligen för allihopa. Eftersom jag har en sån här fin mikrofon som går i början av klipp, så går vi faktiskt att ställa frågor om ni vill. Om det är någon som vill fråga någonting mer. Det verkar som du har tömt ut det här.
Nej, det brukar inte bli så mycket frågor.
Jag har en fråga till dig. Jag har en egen fråga för dig.
Du nämnde att det skulle vara skillnad mellan en händelse på flygplats och
Jo, alltså det är väldigt viktigt att påpeka att när det händer sådana här saker så är ju flygplatsorganisationen en infrastruktur. Det vill säga vi tillhandahåller lokaler, utrustning, människor om så behövs. Va? Men det är inte vi som leder händelsen egentligen. Utan det gör man ju i samverkan. Va? Och det innebär ju då att det är ju ingen flygplatskris vi pratar om. Utan här var det ju då i första tillfället tsunamin, så var det ju mer en sjukvårdstransport. Och vid andra tillfället så var det ju en hemtransport, en transportoperation. Va? Så det var ju inte någonting som flygplatsen formellt skulle ha några planer för egentligen. Va? Och det, alltså den distinktionen ju också för att flygplatsen skulle ju inte ta det totala ansvaret för händelsen. Nu var det så här under Libanon faktiskt. Den hållningen höll vi initialt. Men efter två första ankomsterna från Libanon, då stod sociala myndigheterna och gav pengar till biljetter för hemtransporter och allting. Då skickade UD ut ett papper på eftermiddagen som sa att glöm inte att vi står bara för kostnaderna fram till gränsen. Och då drog kommunerna igen börsen snabbt, kan jag säga. Och den eftermiddagen där, det var det mycket spel på mycket, mycket hög nivå. Det slutade med att vi stod med 400 passagerare som ingen egentligen först och främst skulle ta hand om. Man hade riktigt bestämt sig för vem ska stå för fjolorna. Det slutade med att vår generaldirektör sa, jag skiter i vilket. De ska inte sova på golvet, boka in dem på hotell. Så tar jag matchen med staten, sa han. Nästa dag fick vi order om att vi skulle sköta alla bokningar, vi skulle ta alla kostnader och allting med garantier från UD, näringslivet, departementet och socialdepartementet att vi skulle få pengarna tillbaka. Så att det var ju mycket tack vare att GD gick in där och sa liksom, nu tar vi befälet, att vi kan ta ha det på ett sätt. Det var ju transporter överallt ifrån. Och sen var det ju så också att man, de som skulle till Göteborg och Malmö, de kom till Stockholm. Och de som skulle till Stockholm landade i Göteborg. Och de som skulle till Malmö, de landade i Göteborg. De som skulle till Göteborg landade i Malmö. Så det är ingen militär som får ut och skärpa till det lite här. Alltså, för du styr upp vart kärvorna går någonstans. Och då tog man ett formellt beslut att allt går till Arlanda. Där fungerar det, tycker jag. Det fungerade bra i Malmö och Göteborg också. Men vi hade organisation för att kunna ta in mycket på en gång. Jag svarar nu.
Någon mer? Mm. Min fråga till dig var hur du griffar dig från det här. Det måste vara ganska jobbigt. Det är jobbigt nog att höra dig berätta. Så. Hur har du gjort själv för att kunna leva med det här?
Alltså det, man iklär sig en roll naturligtvis när man jobbar med sånt här. Och under händelsernas gång så har vi ju alltid sett till att vi hade ju 55 präster som roterade runt under tsunamin till exempel. Vi hade vår egen företagshälsovård som gick runt i lokaliteterna och höll koll på personalen som jobbade där. Vi hade i ordning ställt rum så att man kunde gå ifrån och prata. Efter sen insatsen var klar så var alla tvungna faktiskt. Vi gav dem inte någon valmöjlighet. Det var att alla fick gå på ett avlastande samtal efteråt. Och oftast slår vi in under arbetstid för då kunde de inte loppa. Det finns ju stålmän, det vet ni. Jag behöver inget samtal. Det gäller att förklara för dem, nej du kanske inte behöver det. Men din kollega kanske behöver höra din sida av saken för att den ska förstå hur det egentligen var. På det sättet så fick vi alla att göra det. Plus att vi hade en sittning där vi gick igenom alla händelser och känslor. Så.
Riktigt bra. Tycker du att du har gått oskadd ur det?
Absolut. Naturligtvis, det här jag gör nu är faktiskt ett sätt att bearbeta på också. Att prata om det, att förmedla känslor. Jag har själv klump i halsen varje gång jag berättar det. Men det är ett sätt att, för mig också att kunna hantera det på rätt sätt. Det är ingenting man kommer att glömma någonsin. Aldrig. Känslan kommer alltid att finnas där. Och varje gång det är 26 december och de säger ja, nu är det tsunami, pling, så här, så man gåsruvar. Så är det bra. Och man minns fragment här och där hela tiden. Nya fragment dyker upp. Så att det är bra att prata om det. Och prata mycket om det. Och prata med sådana som förstår. Och man har ju sådana kontakter så att det är inga problem för min del. Jag vet att det finns de som har haft problem efteråt, men de har också fått vederbörlig hjälp att hantera det. Och det är rätt skönt att veta att det finns den hjälpen att tillgå.
Ja, verkligen. Ja, vi tackar Lasse med det då.